alla vackra flickor vägen. Och var kommer alla fula lea käringar ifrån?
Ja men hej, här sitter vi. Söndagsskolan.
Ja.
Söndagsskolelärarinnorna kanske.
Det är söndag igen och då är vi här.
Det är söndag igen och vi har mycket att berätta. Mm. Men först måste vi ju reflektera lite över irritation som är inte veckan som gått. Mm. Vad har du irriterat dig mest på den gångna veckan, Anna-Karin?
Ja, jag har irriterat mig på den allmänna förflackningen i detta när man skickar ut mejl eller brev till exempel från skolor eller någon annan sån här officiell instans som man tänker sig ska ha måna om språket och korrektheten.
Jag förstår och, vart du är på väg.
Och det i till exempel rubriken på det mejlet finns flertalet språkfel eller missar. Till exempel att det inte står inför läsåret utan det står inör läsåret 21-22 utan mellan, alltså utan snedsträck emellan.
Så det blir som det är år 2122.
Ja, precis. Ja. Och det är det ju inte då riktigt.
Nej,
på det
då
sättet.
Då hade vi varit död.
Ja. För mig är det en sån, varje gång jag ser det så tänker jag, då får jag en impuls. Ska jag säga något om det här? Men så brukar jag istället tänka att jag samlar några stycken på hög. Och sen kanske jag för upp det i något sammanhang när jag liksom har en annan större fråga. Då har jag detta som stödargument.
Du kan annars bara skriva en arg krönika i GP. Och så kan dina barns lärare läsa det där. Så blir du superpopulär i skolan.
Ja, men nej, det kan jag inte göra nu. För just nu är jag lite populär på skolan för att jag har skrivit bra om, så här, om lärare och så. Så att det skulle vara att rasera det. Men jag vill ändå säga att detta att man inte tittar, kontrollerar rubrikfältet i mejl man skickar. Att man inte har språkfält där. Sluta med det för jag blir tokig på det.
Jag håller helt med det. Nu är jag inte barn som går i skolan längre så jag får inte den sorts mejl. Men jag reflekterar ofta över det. Och tänkte liksom att det här är ändå de människorna som ska lära mina barn att läsa och skriva. Är de inte mer måna om mitt förtroende? Det tyckte jag var rätt förvånande
faktiskt. Precis.
Måste jag säga.
Nej, så det fick mitt blod att rusa något. Vad har fått ditt blod att rusa?
Alltså jag har retat mig oprofessionellt mycket på människor som lägger ut sådana här jävla träningsbilder.
Ja.
Jag hatar att se människor på gymmet. Mm. Sluta med det bara. Mm. Står där liksom svettiga och röda i ansiktet i liksom någon illasittande kläder och känna er duktiga.
Och upplysningar om hur mycket de nu har lyft.
Ja, till exempel. Eller hur långt de har sprungit eller hur jobbigt allting var. Och jag vet inte, det kan vara så att detta också liksom, det kan få träffa en öm punkt hos mig själv. Jag har inte varit på gymmet på 2 år eftersom jag på grund av pandemin har tänkt att det var mest ansvarsfullt att inte gå dit.
Du tog ditt ansvar där.
Just där tar jag mitt ansvar. Ja. Därmed tycker jag det är mindre problematiskt att gå ut och dricka vin till exempel. Där behöver man inte vara riktigt lika noga med receptionerna. Men nej, jag gillar inte det. Jag tycker så här, alltså, varför liksom skicka ut bilder när ni ser liksom flottiga och svettiga och röda?
Nej, jag håller med.
Ingen gillar det.
För mig är det samma med det här vinterbadandet som gick helt bananas i förra året, att folk skulle vinterbada och att det var dagliga uppdateringar om koppar i olika storlekar som då klev ner i vatten och så var det före- och efterbild och gärna upplysning om temperatur och så. Ja. Nej, jag tackar för upplysningen men den ger mig så att säga ingenting direkt.
Nej, men just det här skrytandet på sociala medier. Mm. Jag vet inte, vad är legitimt att skryta om sociala medier tycker du? När har man något att komma med liksom?
Jag uppskattar ju uppdateringar som har någon slags glimt i ögat eller att det kan ju vara någon riktig nyhet, någonting har hänt. Men jag vill hemskt gärna också bli underhållen.
Alltså du gjorde en uppdatering i somras som var väldigt rolig.
Ja.
Du hade ansträngt dig faktiskt för att du gjort en liten scen med Barbie-dockor.
Jo,
som var på campus.
Det är en grej jag gör när jag kommer till mitt föräldrahem. Så brukar det finns nämligen ett Cindy.
Är det dina gamla Barbie-dockor?
Ja, i princip är det. Ja, det är i princip en kopia av det jag och min syster hade när vi växte upp. Och jag tycker om att göra halvekivåka scener med dem.
Det var då 2 kvinnliga Cindy eller Barbie-dockor och så en manlig.
Ja.
Och så skrev du någonting för att mannen hade på något vis...
Han hade tuppat av.
Han låg liksom helt avtuppad där på tältet. Vad var det du skrivit? Det var någonting.
Nej, men någonting om att det var att man inte pallar för en omgång eller något sånt där. Ja. Nej, men jag tycker om det där för att det är lite sjukligt på ett sätt att hålla på med dockor när man är vuxen. Det är det ju. Så det är ju stört i sig. Men sen också att man liksom...
Bara det verkar ju lite bizarrt. Mm. Men sen att göra den sorten scener som har ett mycket tydligt liksom erotiskt innehåll. För det här är någon annan gång också. Med någon dockor som var ute och körde bil och så skrev det full patte.
Ja.
Det var också roligt.
Jo, exakt. Gör fler sådana uppdateringar.
Vi vill ha mer nakna dockor på Facebook.
Inga svettiga bilder, utan dockor
nakna, snygga, välformade dockor. Mm. Det är bra.
Nu snarkar han när det inte klockar.
Jaha, låt oss osökt gå över till dagens tema. Mm. Vad ska vi prata om idag?
Vi ska prata om systerskapet.
Ja. Ett ruskigt ord.
Ett ord som ofta nämns i debatter och diskussioner som har feministiska förtecken. Mm. Där det finns en slags föreställning om att kvinnor ställer upp för varandra när det blåser.
Just det.
Jag tror att det springer lite med det, jag tror att det har sin upprinnelse i 70-talet, 60-talet, 70-talets kvinnokamp.
Alltså jag känner lite så Ebba Witt-Brattström och hela den rörelsen.
Grupp 8,
precis.
Men jag tror också att det har fått en revival genom Madeleine Albright, är det väl, som formulerade det här med att det finns en särskild plats i helvetet för kvinnor som inte hjälper andra kvinnor.
Precis. För det här systerskapet handlar inte bara om att hjälpa varandra det blåser, utan det handlar också om att hjälpa andra kvinnor fram och upp. Liksom. Att den kvinna som har nått en position ska då använda sin position, sin status och sin makt för att hjälpa andra kvinnor att nå högre, så att säga.
Mm. Och att man ska ta en kula för en syster. Alltså att, det vill säga att man ska också i föreställning om systerskapet ingår att om du utsätts för något, om det blåser kring dig, då ska du kunna kalla på dina systrar och då kommer de att hjälpa dig.
Precis, precis.
Upplever du att det har varit så? Att du har systrar som kommer till din undsättning?
Nej, det har jag faktiskt aldrig upplevt, måste jag säga. Och jag liksom, på tal om irritationsmoment. Mm. En sak som också irriterar mig, och det irriterar mig faktiskt nästan varje vecka för att jag ser det här hela tiden, det är de här kvinnorna som är någon slags karriärfeminister som har gjort systerskapet till en karriärsgrej på något vis. Alltså de har byggt sin karriär på att företräda kvinnors intressen och att då liksom på något vis slåss för kvinnors rättigheter och rätt till fysisk integritet och så vidare. Jag bor ju i Malmö och här förleden så briserade en stor skandal i Malmös politiska liv. Det visade sig att det moderata oppositionsrådet var anklagad av ett tvåsiffrigt antal kvinnor för att ha betett sig, som man kallade, olämpligt. Vilket helt enkelt innebar att det var liksom, vad ska vi säga, ovälkommen uppvaktning och lite väl liksom grova ord och också vid något tillfälle en fysisk invit som inte var välkommen överhuvudtaget.
Oönskad intimitet, som Svenska Akademin skulle ha formulerat det.
Mycket väl definierat. Mm. Han hade ägnat sig åt oönskad intimitet i relation till ett antal kvinnor då. Bland annat en kvinna som var anställd av partiet, av honom, vilket ju gör det hela mycket värre. Därför menar alla kan ju vara klumpiga liksom, när man flörtar, man kanske inte liksom riktigt tolkar några signaler. Men i en relation, alltså i en relation av en liksom asymmetrisk balans mellan makt, som det är mellan en arbetsgivare och en anställd, så är ju en sån sak mycket, mycket värre. Mm. Därför den anställda är väldigt svårt att värja sig mot chefens uppvaktning. Och så var det i det här fallet. Och det som då liksom inte bara retade mig, utan faktiskt direkt chockade mig, var att jag såg att de som gav oppositionsrådet i fråga stöd var bland annat ordförande för moderata kvinnor.
Jaha.
Och detta är en kvinna som mycket, mycket medvetet har byggt i princip hela sin politiska karriär på att liksom prata om att det är viktigt att kvinnor ska ha lika lön som män, vilket i sig är en jävla hoax. Liksom. Mm. För tittar på statistiken så har vi faktiskt det med kvinnor arbetar i allmänhet korta och så vidare. Mm. Liksom, du känner till allt det här. Och liksom att fysisk integritet och så vidare. Men när det verkligen brände till, när någon av hennes kollegor, någon av hennes vänner blev anklagade, då ditchade hon den här kvinnan. Då kastade hon bara liksom de kvinnorna som anklagade honom under tåget i princip.
Då var det,
och
den
ställde
egna,
på honom.
Då var det den egna karriären. Ja. Eller den egna, så att säga, lojaliteten gällde inte
utan lojaliteten gäller den för att det här är en grupp människor som har samarbetat i många år och hjälpt varandra fram till olika positioner. Så det var då hon som är ordförande för moderata kvinnor, men det var också andra moderata kvinnor som så att säga är rätt så framträdande i frågor som handlar om mäns våld mot kvinnor och så vidare. Och jag tyckte det var så vidrigt hur jag såg att de liksom, vi står vid din sida, vi tror på dig, politiken behöver dig. Så tänkte jag, varför fan inte liksom, en människa som har så dåligt omdöme att man tafsar på en anställd ska inte leda Sveriges tredje största stad.
Nej.
Men det här är ju liksom en isolerad händelse på ett sätt, men det är ju samtidigt en del i något större. Jag tror att du har sett flera sådana exempel också på kvinnor som just företräder kvinnors intressen och rättigheter ända tills det bränner till.
Jo, nej, men sen tror jag också att det som är missförståndet som man aldrig riktigt pratar om när man vill göra gällande att den här vackra bilden av systerskapet är någon slags realitet, det är ju att positionen trumfar det mesta. Så att säga. Är man, har man, och det trumfar också kön. Alltså det finns, har kvinnor eller män nått en viss position så kommer de sannolikt att agera utifrån att vad gynnar mig eller vad kan säkra min maktposition, vad kan hota den. Och sen så väljer man att ta sina strider utifrån det. För många år sedan gjorde jag en kartläggning av just så här idealbilder inom akademin. Hur ska man vara som en ideal forskare? Hur ska man agera för att liksom få komma framåt? Och jag kan säga att när man väl kom upp på de här professors, de topprofessors med mycket forskningsmedel och liknande, när man intervjuade dem, det fanns ingen skillnad mellan hur män och kvinnor resonerade där i fråga om att man var mer hjälpande som kvinna relativt de unga kvinnor som försökt, som var i minoritet och försökte ta sig upp, utan man var lika så att säga fokuserad på målet och på fokuserad på att vidmakthålla sin egen maktposition. Jag tror också att tänker jag tillbaka på när jag själv har bett om hjälp, alltså när man har känt att nu så gungar marken under mig och jag skulle behöva bara det att någon sträcker ut och säger jag stödjer dig här eller tar sida med en. Och det är mer, jag har oftare upplevt att kvinnor bangar för detta. Alltså att de säger nej, du måste förstå, jag kan inte göra detta Anna-Karin. Jag måste tänka på vad jag visar sympati med eller vem jag tar ställning med.
För att det skulle kunna skada henne själv,
ja,
att
offentligt
ge dig stöd.
Ja, och sen säger man så här mellan skål och vägg det också, det är inte det att jag inte håller med dig. Det är klart att du har rätt. Men jag kan ju inte, du måste förstå priset jag får betala om jag ställer mig bredvid dig här.
Och då pratar du om den akademiska världen och framförallt och kanske mediekultur.
Ja, jag tänker alltså när man tar, om man tar publika strider och man går ut och säger att det här är fel eller det här behöver vridas rätt. Och man trampar på ömma tår i det. Det är ju just då man behöver det här stödet som systerskapet så att säga ska ställa upp
Absolut. Men det är så intressant för jag funderar liksom över, ibland så upplever jag som att kvinna betraktas av de här människorna egentligen inte som en essentiell egenskap. Jag menar, jag betraktar mig som biologisk kvinna. Det är klart liksom att en del av både din och min kvinnlighet är ju också någon slags performativ akt. Liksom, så att det är också i någon mening en social konstruktion. Men jag menar, jag ser ut på ett annat sätt inuti min kropp än vad en man gör. Liksom. Så jag är biologisk kvinna. Men i de här liksom kretsarna som då berör mig som är feministiska, där upplever jag ofta att kvinna är någon slags hedersomnämnande också. Att jag upplever inte att jag definieras som kvinna på det sättet i den mening att jag är inkorporeras i systerskapet.
Nej, just det. Nej.
Så det handlar liksom om det här som man brukar kalla för förpliktelsernas universum med återigen en socialpsykologisk term. Att vi ser vissa individer som ingående i det som är vårt förpliktelsernas universum. Det vill säga det här är en grupp människor som jag tillhör och gentemot dem har förpliktelser. Och det handlar ju ofta om den grupp man identifieras med. Medan de som befinner sig utanför gruppen har man inga förpliktelser mot.
Nej.
Och så har jag nog upplevt väldigt mycket i relation till kvinnor och det tänkta systerskapet.
Du måste liksom vara en del av kyrkan. Du måste tro på de värdena. Ja. Eller du måste dela trosbekännelsen, annars så kommer du inte att känna
Exakt.
Systerskapet.
Exakt.
Nej, precis. Och det där är, jag kan också fundera så här, att hur kan egentligen en sån här bild om, eller en föreställning om systerskapet uppträda när vi vet att unga kvinnor, flickors umgänge i så hög grad handlar om social inneslutning, uteslutning och där konflikter mellan unga kvinnor i mycket hög grad går ut på motsatsen till bilden av systerskapet, där du så att säga krokar arm och hjälper och går i bredd och allt det där. Det som är det riktigt fula kvinnliga umgänget egentligen, där det handlar om du är med eller inte och där man pratar skit om varandra och där man smutskastar varandra och där det är någon slags kapital som man förvärvar eller kan gå miste om beroende på vad andra säger om dig. Så att för mig är det nog, det är som en vision eller en drömbild av hur man då tror att snälla kvinnor är. Alltså vi är så fina och snälla så att vi ställer upp för varandra. När det i realiteten kanske är mycket mer fulspel än man kan tänka sig i en maskulin kultur då, där man då är föreställningen att man är rakare eller där man tar en fight. Jag vet inte.
Nej, men alltså jag upplever att kvinnor bondar ofta genom att snacka skit om andra. Mm. Att liksom kvinnor sitter två och två och pratar om en tredje person och säger liksom Lisa i si och så. Och det är ett sätt att säga, men det är inte du och jag, så vi hör ihop, vi är mycket bättre. Mm. Att det finns liksom ett oerhört behov, har jag upplevt hos många kvinnor, att på något vis baktala den som inte är där för att definiera vad som är tillåtet och inte tillåtet. Och att då definiera sig själv som den som är rätt i någon mening. Mm. Det upplever jag som väldigt typiskt för kvinnlig vänskap och kvinnligt bondande.
Ja.
Jag tycker man ser det liksom, om man kommer till en ny arbetsplats eller när man har börjat i en ny skola och så, att det är ett sätt liksom att söka kontakt, att prata med, har du sett Agneta där borta? Är hon inte väldigt konstig? Jo. Och så ska man hålla med om det och då liksom blir det ett shit på något
vis.
Ja,
men det är det här med inneslutning och uteslutning så att säga. Men jag tänker också på, vi befinner oss ju, nu pågår en diskussion om vem som ska bli Socialdemokraternas nästa partiordförande.
Det är mycket viktigt att det blir en kvinna. Ja, det har bland annat Jonna Sima berättat.
Mm.
Och Jonna Sima sa också något väldigt viktigt i debatten med Alice Teodorescu. Hon sa, det är mycket viktigt för förebilder. Med förebilder. Det kan vara så att det sitter många unga flickor och tittar på oss nu och tänker, jag kan också bli socialdemokratisk opinionsbildare. Efter att ha sett Jonna Sima flacka med Gullbilken i 10 minuter så var hon sagt övertygad att det är fullt möjligt för mig. Ja. Hon behöver inte heta Daniel Suhonen. Hon kan heta Jonna Sima.
Ja, precis. Mm. Men det, vi, till alla unga kvinnor som lyssnar så vill vi också säga att man kan bli opinionsbildare utan att vara socialdemokrat.
Ja, du behöver inte bli socialdemokrat.
Nej, just det är inte så att det kommer inte både och det automatiskt. Det finns alternativ. Men för det jag funderar på är ju dels är den här essentialiseringen av att man tror att den kvinnliga ledaren då för med sig någonting annorlunda. Någonting som inte har funnits tidigare. Och det är därför är det eftersträvansvärt att få en kvinna på posten. Samtidigt, för att återknyta till det du sa då om att det är en viss sorts systerskap. Precis. Det kräver att du har en viss slags trosbekännelse och bekänner dig till den och så. Men
det är en viss sorts kvinnor som innesluts i systerskapet.
Ja, för att man kan ju också
Ebba Busch innesluts inte.
Nej, och jag tänker också om man blickar bakåt så ser vi ju andra kvinnliga ledare historiskt sett då, Margaret Thatcher till exempel. Där man snarare inom det här så kallade systerskapet är mån om att förtydliga att hon var ju så att säga inte, hon var inte kvinnlig i sitt ledarskap på det sättet.
Nej,
hon utnämnde ju inga kvinnliga ministrar sådär va. Där det ligger i linje med detta att kommer du från en viss politisk falang så räknas du inte i din kvinna, detta att du är kvinna räknas inte så att säga som någon slags plus i kanten längre.
Nej, utan man blir snarare betraktad som någon slags husneger om man är kvinna och borgerlig, för att då renar man männens ärende. På något bizarrt vis är det någon inställning som finns.
Ja, och jag tycker att när man tittar på alltså MeToo-debatten då, som är en ganska bra illustration av just detta, där man, det fanns i princip inga nyanser i den diskussionen, utan där det handlade om att ställa upp och ha knytblus helst liksom på givet klockslag och given dag.
Alltså det förstör det hela knytblusgrejen för mig, för jag gillar egentligen knytblus.
Jag med.
Men jag känner att jag kan inte ha det. Det går inte, knytblusen blir kontaminerad.
Ja, alltså jag känner inte så starkt längre att den är liksom är förgiftad av
detta. Vi kanske kan börja repatriera
den. Ja. Men hela den, när man ser de här bilderna på Mikael Damberg i någon slags hemmasnickrad knytblus, så känner jag ju inte heller.
Jag vet inte.
Nej.
Mikael Damberg knytblus. Alltså när jag tänker på den bilden känner jag att jag vill inte ha sex på 10 år. det är en fruktansvärd bild.
Du behöver inte ha det med Mikael Damberg, eller behöver man det? Nej.
Nej, det är nog inte aktuellt.
För där kan jag tänka så här att med MeToo, knytblusarna och allt det där hade, på tal om systerskapet så att säga, förrädiska gemenskap, eller exklusiva gemenskap ska man kanske till och med säga. För jag var en av dem som var med på det här tillfället då Sara Danius trädde fram och hade på sig när knytblusens knytblus med kvinnor,
den ikoniska,
ja, kvinnomaktssymbolen,
ja.
Kvinnomaktssymbolen, kvinnokampsymbolen ska jag säga, på. Och det var en modevisning och vi paraderade där tillsammans med henne. Och den här blus...
Du hade också en sån knytblus på
den. Jag har den nu, men jag hade inte det på den här modevisningen. Okay. Då visade vi andra kläder. Men det, hela grejen med den tillställningen var just att hon framträdde offentligt igen och att hon hade designat den här blusen som då var symbolen på för just att kvinnokampen. Mm. Det roliga var att den där blusen blev en väldigt hit. Många kända feminister iklädde sig denna och tog bilder och la ut i sociala medier och så. En av dem var Nina Rung, som ofta nämns som kriminolog och som har ägnat, i min uppfattning i alla fall, rätt mycket kraft åt att erkänna att hedersproblematik eller hedersförtryck existerar.
Nej, låt mig också göra ett viktigt påpekande. Mm. Nina Rung är inte kriminolog.
Nej, det var därför jag sa att hon ofta...
Precis. Mm. Jag tänker så här, eller detta är min tydliga uppfattning. Om du ska kalla det pedagog, kriminolog, etiker, filosof eller vad du nu gör, så måste du vara minst disputerad. Hon är icke-disputerad.
Nej.
Hon ägnar sig åt oerhört mycket heder, alltså sån här klassisk härsteknik. Men vi kan återkomma till det, för jag har också noterat detta, att hon har ägnat mycket tid åt att förneka hedersetiksproblematiken. Och det är hon ju inte ensam. Nej, bland de här liksom så kallade feminister.
Men hon är en av de röster som har haft betydelse för att arbetet mot hedersförtryck, alltså där vi har våra systrar i förorterna, de vi borde hjälpa, inte kom igång utan segade efter och förnekades. Icke desto mindre tog hon gärna på sig denna blus och la upp bilder på sig själv med den. Saken är den att blusen såldes till förmån för Glöm aldrig Fadime och Pela.
Ah, okej. Okay. Ja.
Hela allting, varenda såld blus gick överskottet till denna förening.
En sån ironi.
Är det inte en ironi,
jo,
så säger
det verkligen.
Ja. Och min poäng med detta, denna lite omständliga historia, är just att det är inte systerskapet i sig som driver aktiviteten, utan det handlar om andra slags, så att säga, poseringar eller positioneringar.
Precis. Det är andra positioneringar och det är andra lojaliteter också, för det tyckte jag var så intressant. Jag skrev ju för, det är rätt många år sedan nu, årsskiftet 15-16, skrev jag en text om övergreppen i Köln på nyårsnatten där. Och det skedde ju på ungefär samma sätt på flera platser i Europa, i Sverige också faktiskt. Det vill säga att ett antal män gick samman i grupper och förgrep sig på kvinnor. Och i vissa fall handlade, i Köln handlade om ett antal fullbordade våldtäkter. Och flera handlingar som i Sverige hade definierats som våldtäkter, det vill säga liksom finger upp i anus och vagina och så vidare. När detta då beskrevs i Sverige av svenska så kallade feminister, så var tonen så här: att detta är någonting som vi känner igen allihopa, för så här har män alltid gjort och vi har varit utsatta för detta flera decennier. Och jag blev helt förfärad. Därför det är klart att jag har varit med om att män har tryckt sig mot mig på tunnelbanan. Att liksom, när jag gick i högstadiet, att folk liksom stod för nära i kön till matsalen. Jag har varit med om att folk har tagit mig på brösten i ett publikhav och så vidare. Men jag har aldrig varit med om att någon har stuckit in handen under mina kläder. Nej. Och faktiskt begått ett rejält sexuellt övergrepp. Och det tror inte jag till exempel Hanna Fahl hade heller, som skrev en sån här text i Dagens Nyheter. Och då reagerade jag på det och skrev en text över det som jag tyckte var feministernas svek. Och redogjorde också från den tyska polisens rapport kring händelsen. Och då så noterade de bland annat att majoriteten av de misstänkta, för att inte säga alla, var asylsökare och invandrare. Och då förstod jag så småningom, alldeles för sent, förstod att det var där skon klämde. Mm. Därför visst är det viktigt att värna kvinnors rätt till fysisk integritet. Men vi kan inte göra det på ett sätt så att det verkar rasistiskt.
Ja,
och då var ju lojaliteten, någon slags antirasistisk ideologi, var viktigare än feminism i det fallet. Mm. Och jag tyckte det var så intressant att se hur profilerade feminister som till exempel Katarina Wenstam och Maria Sveland, de var helt tyst under de åren som våldtäkterna ökade exponentiellt enormt mycket i Sverige, det vill säga 15, 16, 17. Det var inte förrän MeToo-rörelsen kom. Detta var väl, var det hösten 17 eller 18 MeToo-rörelsen?
Ja, 17. Hösten,
det var 17. Då kom de tillbaka igen och började skriva om det. Och det handlar ju om att då var förövaren rätt igen.
Ja,
därför då var förövaren en vit man med
makt. Det är
min analys
också.
Vad nu det där med makt handlar om. Så då kunde de igen börja liksom slåss för kvinnors rättigheter. Men under de åren där våldtäkter, inte minst överfallsvåldtäkter och gruppvåldtäkter, ökade kraftigt, så sa de inte ett pip.
Nej.
Och till saken, det är väl inte systerskap?
Nej, därför att det systerskapet som utövas där är ju en exklusiv systerskara.
Precis.
Så att säga. Det systerskapet omfattar inte kvinnorna i förorten. Det omfattar inte de som är, så att säga, lider dagligen för att de tvingas leva under medeltida normer och föreställningar som hindrar dem från att gå ut efter en viss tid eller för att välja vad de vill studera eller vem de vill går på dejt med, ens går på dejt överhuvudtaget. Och det är ju det är ett sånt enormt svek i detta som provocerar mig något alldeles gränslöst mycket. Och det kan jag ju tänka när mitt arbete med jämställdhetsfrågor så tidigare att där är, alltså den akademiska feminismen där är ju, det är ju samma sak där. Mm. Att man har ju blundat för de uppenbara grupper som hade behövt det här så att säga, systerskapet, eller i alla fall en kritisk blick som också hade lyft precis de här frågeställningarna. Men det jag tänker på apropå man kopplade till MeToo när du, som du sa då, att då plötsligt vaknar man igen och
precis,
börjar tala om detta.
Precis, då kommer man tillbaka ut och ställer sig på barrikaderna.
Det ligger ju också någon slags infantilisering av kvinnor i detta, kan jag tycka. Mm. Där man så att säga inte, kvinnan är alltid offer för någon annans lust eller någon annans vilja. Mm. Mm. Och man blir så att säga, är i det läget alltid underordnad den vad den andra gör mot det. Det kan aldrig finnas ett agentskap hos kvinnan i detta. Så att det, för mig är det, och plus att jag tycker att det finns en infantilisering också i att vi alla måste gå åt samma håll precis samtidigt.
Precis, alla måste vara helt överens om allting. Liksom, annars utesluts man på något sätt. Men det där är intressant liksom, med alltså bilden av kvinnan som det ständiga offret. För att jag tror att den bilden gör oss blinda för när kvinnor är förövare. Därför det finns ju mödrar som inte är goda mödrar. Men det är väldigt svårt att upptäcka dem. För det går på något vis på tvärs med de bilder vi har både av kvinnor som goda men också av moderskapet. Mm. Som något som är det här liksom, omhändertagande, kärleksfull och så vidare. Och det tycker jag är intressant att fundera över hur mycket alltså vad ska vi säga, misshandel, övergrepp och vanvård sker i det fördolda. Eftersom vi väljer att inte se det när det är kvinnor som är förövaren så att säga. Och det kan ju kvinnor dra väldigt stor nytta av på något vis i väldigt många situationer att alltid vara det ständiga offret. Och därmed dels utan ansvar och dels oskyldig. För att det är ju det som gör offerskapet så attraktivt också. Därför offerskapet är ju förknippat med både oskuld och befrielse från ansvar.
Ja, just det. Mm.
Att man är utsatt för någonting. Mm.
Jo, men det är ju en fattig vinst i detta. Det finns ingen vinst överhuvudtaget i den rollen. För vad du förlorar ju din agens, så att säga.
Men är detta förknippat också med någon slags idé om att kvinnor är på något speciellt sätt? För det är också så intressant, för att jag upplever nu att de här kvinnorna som företräder just den här synen, de är ju samtidigt liksom starkt kritiska till idén att det skulle finnas biologiska skillnader mellan män och kvinnor. Men de använder sig av skillnaderna när det gagnar deras syfte, så att säga. Förstår du vad jag är ute efter?
Jo, precis. Och det här kategoriserandet är ju hela, alltså att dela upp i två stabila kategorier. Mm. Det är ju hela liksom, det är dramaturgin, det är mekanismen i hela talet om systerskap och talet om män som onda och dåliga människor och allt det där. Och tillbaka till det där med varför det är viktigt, eller nu om det är viktigt att det blir en kvinnlig partiordförande för Socialdemokraterna eller ej, det är ju precis detsamma där, att det är ju en essentialisering då av att man tror att...
Det är det ju verkligen. Ja. Jag hörde någon diskussion på radion, jag kom faktiskt inte, jag tror det kan ha varit Anja Suhonen, men det spelar ingen roll. Det var två personer då som satt och diskuterade.
Anja Suhonen?
Nej, Daniel Suhonen.
Ja, jag tänkte, är det hans syster?
Han kan vara en syster, hon kunde träda fram. Men två personer, bland annat någon sån här socialdemokratisk opinionsbildare, satt och diskuterade detta. Och den här socialdemokratiska opinionsbildaren säger då på fullt allvar så, en kvinnlig statsminister kommer att rita om hela det politiska landskapet. Och jag blev så otroligt nyfiken på detta. På vilket sätt skulle en kvinnlig statsminister... Jag menar, det är klart att en ny statsminister kommer att påverka det politiska landskapet. Men just det att det är en kvinnlig statsminister... Jag menar, om Ebba Busch blir statsminister, det kommer ju att ändra från... Hon kommer ju en annan approach än Stefan Löfven. Men handlar det om hennes kvinnlighet? Och kommer Jonas Sima att jubla då, som gärna vill ha en kvinnlig statsminister? Vad tror du?
Nej, det kommer hon inte att göra. För då kommer det att heta att nu blir det Ungern eller Polen av det här landet.
Ja.
Och det är dåligt. Dit vill vi inte.
Och så vidare. Nej, dit vill vi inte.
Nej,
och så vidare.
Men det är ju en sån märklig... Och när jag tänker tillbaka på så här kvinnliga, stora kvinnliga ledare, så är det ju så intressant med just hur de då, som Thatcher eller Merkel, eller vi har haft två danska kvinnliga statsministrar också, där Helle Thorning-Schmidt, som hade en mycket feminin utstrålning, som jag minns i alla fall. Jag vill minnas att hon hade som tillnamn att hon kallades Gucci-Helle. För att hon hade
Gud,
Gucci.
Det skulle man ju vilja kalla. Tänk att ha så mycket Gucci.
För att hon var så extravagant i sin stil och så, va. Men Mette Fredriksson har ju en väldigt stram utstrålning. Ja. Alltså den är närmast avkönad i grå kostym och bakåtslickat hår. Och så. Fine by me att man kör den stilen. Men det intressanta är just att man ändå essentialiserar det. Va? Att det är viktigt med detta att det är just en kvinna. Och att det är en viss kvinna av ett särskilt parti. Jag undrar om inte man också hade i den här debatten om att det nu ska bli en kvinna i sossarna. Att det är viktigt för att då kan inte, om det blir en borgerlig valseger, hur skulle det då se ut om de avsätter den första kvinnliga statsministern? Det kan man väl inte med att göra, nej. Eller? Nej,
nej, det är, men det är som en gemensam vän till oss skrev på sin Facebook. Men det bästa är att utse en kattunge till statsminister eller till partiledare för Susanne. Hur skulle det se ut om de under borgarna avsatt en kattunge som är så snäll och söt? Alltså, det är ju ett absurt sätt att resonera.
Det är infantilt.
Ja, det är mycket infantilt.
Har blivit en madame med skunk bak och fram.
Är du en bra syster då? Om vi nu ska ändå att acceptera begreppet systerskap. Hur ser du på, om du utvärderar dig själv?
Ja, jag tror att jag är det. Samtidigt tycker jag det är svårt liksom att svara för att jag, och nu är jag faktiskt helt allvarlig, jag tycker att lojalitet är den absolut viktigaste dygden. Jag är en mycket lojal vän. Så när jag har, det är inte så många människor som kommer nära mig i mitt liv. Men när människor gör det så är jag lojal in till döden faktiskt. Och jag förväntar mig lojalitet tillbaka. Och det har ju ingenting, det har ju lite med könet att göra. För att jag har vänner av båda könen. Och jag har ju faktiskt, jag funderade på det eftersom vi skulle prata om systerskapet. Jag har inte haft så många kvinnliga vänner i mitt liv. Jag har haft mest manliga vänner. Med de komplikationer som ofta kommer av att man är av två kön. För möjligheten finns alltid att man ligger med varandra. Liksom. Vilket gör saker lite svårare att vara vänner. Men lojalitet tycker jag är oerhört viktigt. Och jag försöker vara enormt lojal med mina vänner. Jag tycker det är viktigt. Det finns inget viktigare än vänskapsrelation. Men det har ju ingenting med könet att göra. Däremot så tycker jag, som till exempel det här exemplet jag inledde med den här skandalen i Malmö. De kvinnorna som hade varit utsatta, det var inte kvinnor jag kände, men jag kunde identifiera mig med vad de hade varit utsatta för. För jag har själv befunnit mig i yrkesrelaterade situationer där min överordnade har betett sig på ett mycket olämpligt sätt. Och där jag har haft väldigt svårt att värja mig. Därför att man är utlämnad åt en överordnad. Mm. Jag har aldrig svårt att säga till en man som, låt säga, lägger en hand på mitt lår eller lägger armen om mig. Men jag tycker det är obekvämt att säga, kan du ta bort handen? Men det är jättesvårt att säga det till en chef som har stor makt över en. Jag menar, du vet hur det är i akademin. Där är man så oerhört beroende av att någon liksom talar för en sak i olika sammanhang. Det handlar om att man ska få forskningspengar eller undervisning. Man ska vara med i olika projekt och sådär. Och om man då sitter där med någon som har makten över att säga ja eller nej till min medverkan i ett stort forskningsprojekt. Då är det jättesvårt att säga, ursäkta, men jag känner mig inte bekväm att du har lagt armen om mig nu. Nej. Det är väldigt svårt.
Nej, precis. Jag tänker också att det handlar om, det är en del i det, de här fysiska överträdelserna eller gränsöverskridandet. Men för mig handlar nog lojalitet och, om vi nu ska kalla det systerskap då, det handlar också om frågor av varierat slag. Alltså det handlar om att när någon gör fel eller när någon utsätter någon för en, lurar någon eller är falsk, precis, eller något precis. Liknande. Att man också då kan med och stå där och istället säga, jag är med dig och jag kommer rikta strålkastarljuset mot detta. Mm. Och jag står kvar när vi blir ifrågasatta. För det är min erfarenhet att det är just i sådana strider som man också ofta blir ensam.
Ja.
Jag försöker tänka, eller i min personlighet är jag nu sån att jag inte, jag är sällan driven av att jag går vidare, att jag gör saker för att jag tänker att det här vore bra karriärmässigt, utan jag är hela tiden beroende av att jag känner att det finns någon vikt och något värde och precis, någon lust kopplat till det.
Det är någonting som är vikt, antingen att det är någonting som jag har drivits väldigt mycket av, att jag har känt att jag har ett ansvar att berätta det här, eller jag har ett ansvar att fundera kring det här, eller att jag har tyckt att saker har varit roliga.
Ja.
Jag har inte överhuvudtaget varit strategisk i min yrkeskarriär.
Men då tänker jag så här, om man ändå ska vara självkritisk, så tänker jag att när man är sådan, så kan det ju också få den effekten att man drar snabbt. Alltså nu är jag färdig, jag har gjort den här grejen nu. Nu har jag pratat om det här, eller nu har jag fått ur mig den här texten. Eller jag har gjort den här utvärderingen och så. Nu vill jag gå på nästa sak som jag tycker är viktig. Ja. Eller som väcker min lust och passion att förändra. Och de allra flesta människor är ju inte sådana liksom hoppjärkor i vad man då vill syssla med. Så jag tror nog att om jag liksom granskar mig själv att jag i några fall har liksom kanske lämnat kollegor eller personer som hade förväntat att de skulle få fortsätta jobba med en eller fortsätta skapa nya projekt och allt sånt där. Och då går jag vidare till nästa sak som jag tänker att det här är viktigt nu. Mm. För i mitt sinne har jag ju kvar de där kamratskapen och relationerna.
Precis. Men du menar att de kan få känna sig svikna och övergivna då?
Jag tror att det skulle kunna vara så. Jag försöker bara liksom tänka, man ska inte bara förhärliga sig själv.
För nej,
att jag
menar, utan,
det kan ju finnas en sån sida. Jag kan ju se att jag har tagit ett antal strider där jag har tagit obekväm ställning för personer och för saker. Men jag har också varit en person som har skiftat mycket i var jag lägger mitt fokus och var jag lägger mitt krut. Och det gör ju att det finns kollegor som har blivit, så att säga, lämnade inom citationstecken, va?
Jo, men jag har nu också liksom lämnat saker och gått vidare och sådär på många sätt. Men jag har egentligen aldrig samarbetat så mycket med andra. Jag har nu gjort väldigt mycket själv. Jag har aldrig varit så bra. Alltså, det låter ju som en dålig sak, men det är väl också en viss insikt. Jag är inte så bra på samarbete. Därför jag blir lätt otålig. Och det kan ju också upplevas som illojalt naturligtvis. Som jag tycker, men det här tar för lång tid och liksom den här personen är för långsam. Då orkar inte jag.
Nej, jag brukar tänka att jag är rastlös. Ja.
Och sen kan jag tänka liksom med liksom systerskap att nu har jag en situation, en arbetssituation där jag har ett antal personer som jag arbetsleder. Och om vi då ska rekrytera någon ny så tänker jag faktiskt så här att nej, men vi kan inte ha fler kvinnor nu, då blir det besvärligt. Nu måste vi ha någon män. Därför att jag upplever faktiskt att det är mindre komplicerat att arbeta med män än med kvinnor. Och det är kanske osysterligt av mig att jag inte liksom väljer att hjälpa liksom yngre kvinnor framåt utan tänker att prioritera att det ska liksom fungera och att det ska vara enkelt för mig.
Ja.
Jag vet inte.
Nej, fast man kan ju tänka så här att i ett större perspektiv hjälper du ju kvinnor vidare om du går efter principen att bäst kompetens och bäst meriter oberoende av kön.
Exakt, för det tycker jag, om vi tittar, eftersom vi ändå pratar om Socialdemokraternas behov av deras upplevda behov av en kvinnlig partiledare. Vi har ju faktiskt flera kvinnliga partiledare i Sverige redan. Vi har haft Anna Kinberg Batra i Moderaterna. Vi har nu Ebba Busch i Kristdemokraterna, Nyamko Sabuni, Liberalerna och Annie Lööf.
Mona Sahlin.
Och Mona Sahlin hade vi en kort tid. Men det är ändå betecknande att de flesta jag har räknat upp, sen har vi faktiskt Stenevi och det har varit ett par språkare. Så, men de borgerliga partierna, alltså de partierna som traditionellt räknas i högerblocket, de har ju inte haft någon uttalad ambition att ta just en kvinnlig partiledare. Miljöpartiet har ju hela tiden som uttalad ambition att det ska vara varannan då, en man och en kvinna.
Men det är för att kön är en social konstruktion. Eller? Jag förstår inte hur de får ihop det.
Men jag menar är liksom att jag tänker mig att Ebba Busch fick sin position för att Kristdemokraterna tyckte att hon var den bästa personen. Ja. Att det var inte för hennes kön. Så jag tror faktiskt att om vi låter förtjänstprincipen råda, det vill säga att vi väljer rätt person, den person som är mest lämpad, mest kompetent, då kommer det bli lika många kvinnor som män. Så vi behöver inte hålla på att krysta fram den här jävla kvoteringsskiten. Vad tycker du om kvotering? Vill du säga två ord om det?
Jag tror inte på kvotering.
Nej.
Jag har aldrig gjort. Däremot tror jag på meritokrati.
Det har jag också.
Och jag skulle önska att fler vågade, istället för att liksom trilla ner i dike och prata om det är viktigt att 60-40 eller 50-50 och rekryteringsmål för alla handa kategorier och för börsbolags, för styrelser och för vd och allt sånt där, tillförsäkra att meritokratin i rekryteringsprocesserna funkar. Alltså att det är meriter och kompetens man bedömer, inte kön, börd eller etnicitet. Det är det bästa systemet vi har.
Absolut.
Det är inte perfekt, men det vi ska göra är ju se till så att vi har bra kontrollsystem för att granska det istället för att börja essentialisera olika saker vi inte kan påverka.
Precis. Och det är precis det du säger som är så viktigt, för det där är det värsta med den här essentialiseringen när man bedömer de här essentiella egenskaperna som ras och kön och så vidare som viktigare än allt annat. För det kan du inte påverka. Nej. Och då är du ju låst i din situation. Liksom du är låst i din position och du kan inte genom hårt arbete, genom studier eller vad det nu kan vara påverka ditt eget liv. Och det är förfärligt att döma människor till maktlöshet på det sättet.
Ja. Du, idag Ann, har vi avrättat systerskapet.
Ja, alltså jag måste liksom ta ett glas vin, känner jag.
Ja.
Efter detta avrättande.
Men vill du gå med en syster, eller?
Jag tror att vi ska skåla för systerskapet nu. Och det ska vi göra med stil, naturligtvis.
Ja,
det nya systerskapet. Håll stilen där ute allihopa. Vi hörs snart igen.
Yes.
solen vart tar alla vackra former vägen? Och var kommer alla hakorna på makorna ifrån?
Vi löser det, Martin.
Jo, men vi måste välja. Vi kan inte fixa allt på en gång.
Det är jag helt med på.
Är du?
Ja, och jag har gjort en lista med de tre viktigaste grejerna vi behöver åtgärda. Allt annat kan vänta.
Tre grejer? Okej, jag får se. Huset, bil, trädgård. Seriöst?
Förlåt, men du skulle bara se din min.
Ja, när du bestämt var du vill börja så finns lösningen på Biltema. Till rätt pris. Vi ses. Hos Biltema.